Jo, för herrarna i Moskva så betyder nog ishockey politik. För dem är det ett geopolitiskt verktyg, för att uttrycka det så här vackert.
Det här är Anders Mård, utrikesredaktör här på Svenska Yle. Anders har bott i Ryssland i halva sitt vuxna liv. Och den kommande kvarten ska vi prata om ishockey. Och om hur viktigt det är för Ryssland och om hur ryssarna den vägen lyckades etablera sig i en av Finlands största arenor i hjärtat av Helsingfors. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt.
Команды приехали сюда в Хельсинки после поражений.
Det har gått 11 år sedan hockeylaget Jokerit bestämde sig för att närma sig Ryssland och gå med i KHL, den ryska hockeyligan. I samma veva köpte de ryska oligarkerna Gennadij Timtjenko och Arkadij Rotenberg in sig i Jokerits hemmahall, den jättelika Hartwall-arenan i Helsingfors. Men när ryssarna anföll Ukraina för snart 3 år sedan blev det slut på det roliga. Företaget Hartwall drog sig ur på nolltid och skyltarna monterades ner samma dag. Hallen skulle därefter kallas Helsingforsarenan och idag står Jokerits förra arena tom och övergiven. Men förra veckan kom nyheten. Hallen var såld till finska investerare. De ryska oligarkerna hade äntligen gått med på köpet. Men för att förstå alla svängar om arenan så börjar vi med varför ishockey är så viktigt för Ryssland. Anders Mård.
Det är ett sätt för regimen i Moskva att utöva påtryckning i närområdena främst. Sen ska man komma ihåg att president Vladimir Putin sysslar med idrott redan i unga år. Och då var det främst judo.
Ja.
Men han blev mycket intresserad av ishockey. Där, strax efter att den här ishockeyligan KHL då grundades 2008, så strax därefter så ville Putin lära sig själv att spela ishockey.
Okay.
Alltså ärligt talat så president Vladimir Putin tycker om att spela ishockey, men han är usel på att spela ishockey och det har alla konstaterat. Så att för den här eliten i det där i Moskva så faller det sig naturligt att idrott är en viktig mjuk makt.
Nå, hör du, om vi tänker nu då på ishockey och som mjuk makt och så har vi då den här ryska ligan KHL, Kontinentalnaja Hokejnaja Liga, som grundades då och Jokerit, det finska laget, beslöt sig för att bli en del av KHL där 2013-2014 ungefär. Hur reagerar du då?
Jag blev nog överraskad av att finska Jokerit valde att gå med. Jag såg det nog som ett vågat beslut av Jallis Harkimo som var den ledande figuren i Jokerit då. Särskilt också med tanke på att det här var 2013 som det här avtalet skrevs under med KHL, och då hade ju redan de här stora oroligheterna i Moskva efter presidentvalet 2012 ägt rum. Mm. Och det är ju många som ändå anser att det här var en stor vändpunkt när det gäller Rysslands utveckling och när regimen liksom brutalt slog ner de här fredliga demonstrationerna. Mm. Att man började väl ana redan då att vart det här nya Ryssland så att säga är på väg. Mm. Men det hindrar då inte till exempel Jokerit att gå med den här ryskstyrda ishockeyligan. Och för egen del, jag menar, jag bodde ju i Sankt Petersburg på den här tiden och i den staden så finns ett framgångsrikt lag som heter SKA. Mm. Och det är klart att det blev en sån här derbykänsla på de här matcherna när Jokerit kom till stan. Så för mig personligen var det där positivt att det var ju många Jokerit-fans som åkte till Petersburg och det där hängde med på de här matcherna. Och
hur var den där upplevelsen när du var på de här matcherna i Petersburg och där var då Jokerit och det här ryska SKA?
Det var ju alltid fullsatt och det kom många fans från Helsingfors som höjde stämningen där Och det var laddat och det var en bra show. Men det som var kanske också konstigt, det är att alla matcher i KHL-ligan som spelas på rysk mark, så matcherna inleds med att det spelas Rysslands nationalsång. Mm-hmm. Som alltså då är den samma gamla sovjetiska. Texten är det där lite annorlunda. Mm. Och det var nog lite konstigt. Jag menar, vi alla i publiken ställde oss upp och det där, lyssnade på det här. Och dessutom så också, jag menar, spelarna från Jokerit också ställde sig parad där på den blåa linjen och stirrade upp mot det där, mot flaggan som det där hissades upp i taket.
Och lyssna till tonerna av det som har varit en sovjetisk nationalhymn.
Ja, precis. Och det på något sätt, det kändes konstigt, ja. Det absoluta. Just
det. Hör du, hur viktigt var det för KHL att få med ett finskt lag?
Det var nog oerhört viktigt att få med ett lag från Helsingfors. För att jag ska komma ihåg då att i början från 2008 så var det enbart då, jag menar, ryska lag, och sen var det ett lag från Belarus och från Kazakstan och dessutom ett lag från Ukraina. Mm-hmm. Hela tanken från Moskva just oss att det här skulle liksom utvecklas och bli en stor liga där man skulle få med så många västerländska länder som möjligt, så att när då Jokerit gick med, så det var nog en fjäder i hatten att man har lyckats få det där. Ett lag från Finland som i princip var det enda laget som kom från ett land som inte hade hört till för detta Sovjetunionen eller till östblocket.
Mm, ett västerländskt land.
Precis, ja. Och det där, och det var nog någonting som man höll fram och skröt mycket med också där i det där i Ryssland.
De som kom in med sina pengar för att dels hålla Jokerit under armarna i KHL och dels köpa in sig i Hartwall-arenan var de ryska oligarkerna Gennadi Timchenko och Arkadi Rotenberg. Båda har finlandskopplingar. Timchenko är finsk medborgare och står Putin nära och har varit med i flera Kremlstyrda projekt. Rotenberg hjälpte bland annat till i byggandet av den för västvärlden ökända bron till Krim efter annekteringen 2014. Det att man parar ihop den erkänt skickliga affärsmannen Timchenko med den obrottsligt lojala parhästen Rotenberg är ett tecken på att Kreml ville att saken skulle skötas på bästa sätt. Och det säger mycket om hur stor och viktig affären med Jokerit och Hartwall-arenan var för Putin och Moskva. Men hur går det till rent praktiskt när en oligark får i uppdrag att plötsligt börja investera i något som nu i det här fallet en jättestor symboliskt viktig idrottsarena i en västerländsk huvudstad, Anders?
Alltså KHL var ett stort och viktigt projekt för Kreml. Mm-hmm. Och man behövde lojala män att ta hand om det här projektet och se till att det lyckas. Uppdraget gick mer eller mindre då främst till Gennadi Timchenko. Därför att han är en slipad affärsman som dessutom brinner för ishockey på riktigt. Mm. Och han fick alltså det här uppdraget. Han fick en order från Moskva, från Kreml, om att ta ansvar för det här projektet. Se till att det blomstrar. Mm. Du får medel för det. Det kommer inte att täcka alla utgifter, utan Kreml kräver också att du satsar egna pengar i det här projektet.
Mm. Var det här en bra affär för ryssarna när det begav sig?
Absolut. Att få med både Jokerit som lag i KHL-ligan och att få tillgång till arenan i Helsingfors så var ett sätt att utöva mjuk makt här i Finland och försöka förbättra Rysslands image här i Finland. Och det lyckades kanske, kan man väl säga, ganska så länge Och det kanske också lite, kan man säga, överraskande. Därför att när Jokerit spelade sin första säsong så var det redan år 2014.
Precis.
Och Ryssland hade annekterat Krim och president Putin hade visat sitt rätta jag. Mm. Men ändå så såg vi här i Finland det här hela projektet med KHL enbart som idrott.
Som sport.
Som sport. Ja. Och det var underhållning. Det här fungerar ju i många år. Mm. Trots det här med Krim-annekteringen och att ett krig bröt ut i östra Ukraina. Mm. Så att absolut, ekonomiskt var det ju inte alls en bra affär för Timchenko och Rothenberg. Därför att klubben Jokerit gick ju på minus varje år. Mm-hmm. Och enligt de uppgifter som jag har sett så under alla dessa år som Jokerit var med i ligan så lyckades man samla ihop en förlust på ungefär 100 miljoner euro. Mm-hmm. Och Timchenko speciellt gick in med minst 50 miljoner euro under dessa år för att täppa till hålen.
Just det.
Och det var också en del av den här dealen som man då gjorde. Att blir det minus i kassan så kommer oligarkerna att fylla det. Att på det sättet var det liksom en bra deal för Jokerit kanske. Men det där för det där, de här oligarkerna så det där var det inte. Men å andra sidan det kanske var småpotatis ändå i deras budget. Och som sagt, det här handlar till sist och syvende inte om idrott utan om politik. Och då räknas inte pengar.
Rysslands anfallskrig mot Ukraina har påverkat rysk idrott enormt. Ryssland är uteslutet ur internationella idrottssammanhang och har varken fått delta i OS eller fotbolls-EM och VM på grund av kriget. Jokerit lämnade KHL. Kvar i KHL finns bara Rysslands vänner som idag stavas Belarus, Kazakstan och Kina. Och i Helsingfors möglar arenan. Trots flera försök att få bort den ur rysk ego både från privathåll och från Helsingfors stads sida. Helsingfors stadsstyrelse fattade förra veckan ett beslut om att börja utreda en tvångsinlösning av hallen. Men dagen därpå kom nyheten om att hallen plötsligt var såld. Oligarkerna hade gått med på att sälja och köpebreven hade undertecknats på advokatbyrån Krugerus i centrala Helsingfors. Köpet ska visserligen ännu godkännas av flera myndigheter. Bland annat krävs undantagslov av EU samt lov av finska myndigheter som UM och utsökningsverket. Men Anders, varför ville Timchenko och Rothenberg sälja hallen just nu?
Både Gennady Timchenko och Arkadij Rothenberg har länge funnits med på olika sanktionslistor som då har gjort den här situationen med hallen komplicerad. Men jag tror att det är ändå Gennady Timchenko som bestämmer när det gäller hallen och de här ryska intressen. Och han kanske nu ser det här som en sista chans att nu få åtminstone någonting tillbaka av de här pengarna som han har investerat i det här projektet.
Mm. 60 miljoner finns det enligt medieuppgifter.
Ja,
skulle den kosta den här
precis.
Hallen?
Mm. Förut var det kanske småpotatis för Timchenko, men i dessa tider när han har förlorat så mycket på grund av sanktionerna så är det nog en summa som han gärna tar emot ifall han nu någonsin lyckas få de här pengarna eftersom han fortfarande är på sanktionslistan och inte kommer åt de här pengarna trots att det här köpet då med all sannolikhet går igenom. Och så att pengarna är en stor orsak, den andra orsaken är väl hänger kanske väl ihop med de här sanktionerna för hans del och Rothenbergs också. Genom att på det här sättet visa någon slags goodwill gentemot ett EU-land som Finland. Så hoppas kanske de här båda oligarkerna att det på något sätt i den nära framtiden skulle underlätta sen att deras namn skulle lyftas från den här sanktionslistan.
Anders, du sa här i början att idrott är mjukmakt som den ryska politiska eliten använder. nu ser vi här att till exempel Jokerit har lämnat KHL och ryssarna får inte vara med i internationella idrottssammanhang liksom som ett lag. Har man förlorat sin mjuka makt?
Absolut har Ryssland förlorat sina verktyg att utöva mjuk makt, särskilt här i Europa. Och det är ett problem som man säkert grunnar på. Å andra sidan har Moskva så många problem att fundera på varje dag, så det här är kanske nu inte det som ligger högst på listan. Mjuk makt för president Putin är kanske inte längre så hemskt attraktivt, utan han har nog gjort sitt val redan för över 1000 dagar sedan om att det finns andra, mer så kallade effektiva sätt att utöva makt och påtryckning gentemot sina grannländer i det nära utlandet, som man kallar till exempel också Finland i Moskva.
Så han har slutat spela hockey?
Han har slutat spela hockey. Man har inte längre sett honom spela hockey sen covid bröt ut. Så att man kan väl dra sina slutsatser redan av det faktum att han har satt sina skridskor på hyllan.
Tack för den här analysen, Anders Mård.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Susanna Sjöstedt. Nyhetspodden utkommer numera direkt på morgonen, så lägg gärna till oss på din lista på arenan så är du uppdaterad om det senaste. Vi hörs igen. Thank you.